Ja, god kväll och Guds frid till er alla. Nu ska jag inleda med att dricka lite vatten. Det var gott, så jag tar lite till. Roligt att vara här igen. Det har ju blivit några gånger här under några år som jag har fått besöka er, och det har alltid varit uppbyggligt och tacksamt att få vara här. Och jag tror att vi ska få fortsatt en fin kväll av det vi redan har fått uppleva. Vi ska slå upp i våra biblar i Kolosserbrevet. Det är ju ett litet koncentrerat brev i Nya testamentet. Det är bara 4 kapitel. Men till sitt innehåll vill jag påstå att det är ett stort brev i Nya testamentet. Man kan säga att det är ett Kristuscentrerat brev. Huvudtemat i Kolosserbrevet är Jesus. Att han är den störste, han är den främste och han är den högste. Vill ni veta mer? Det finns ändå fler Jesus perspektiv i det här brevet. Han är huvudet för församlingen. Han är den störste försonaren i andra kapitlet. Han är den främste i skapelsen i det första kapitlet, 16 vers. Bortåt det tredje kapitlet så är han den främste i den osynliga andevärlden. Och han är också den främste i självaste himmelen. Så här kan vi ha ett långt bibelstudium om vi önskar, men vi ska koncentrera oss. Vi läser i Jesu namn i första kapitlet från den 13 versen. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, det synliga och det osynliga. Tronfurstar och herradömen och makter och väldigheter, allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himmelen. Amen. Den här församlingen är intressant, för det är viktiga saker som stämmer med vår tid här i Kolosserbrevet. Vi har i Sverige många församlingar, lokala kyrkor i olika samfund och rörelser och fria församlingar etc. Och de kan vara lite olika. Och vi kan kämpa med olika problem och olika saker som också fienden vill komma och störa och attackera. Så var det också i den här församlingen, i Kolosserförsamlingen. Det var ju ingen gammal församling, jag kan inte säga nu på rak arm hur gammal den var, men den var rätt så ny. Om man jämför med gamla församlingar i Sverige så var den ju ny. Den bestod av både judar och hedningar. Båda de här grupperna av människor blev frälsta, båda två. De blev döpta i vatten, båda två. De kom att tillhöra församlingen som dess medlemmar, båda de här grupperna. Men efter en tid förstår jag, när jag läser noga i Kolosserbrevet, att både de som hade en judisk bakgrund och de som hade en hednisk började få problem. De tänkte som så att kan det verkligen räcka med Jesus för att jag ska vara riktigt frälst? Vi har ju Jesus och det ville de absolut ha kvar, inte förneka honom. Men judarna sa, vi har ju det här med judendomen också, omskärelsen. Vi måste väl omskära våra små pojkar när de föds efter 8 dagar. Och sabbaten måste vi väl hålla, för det har ju faktiskt Gud bestämt. Så vi gör som så att vi har Jesus, men vi går tillbaka till det gamla också. Det var som att de litade inte på Jesus riktigt. De hade faktiskt både hängslen och livrem för att, vad då tror ni, byxorna skulle hänga uppe. Ja. De garderade sig. Och likadant var det för dem med en hednisk bakgrund och en hednisk börd. Det heter om dem här i det andra kapitlet i 8:e versen. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Jesus. De här som hade en hednisk bakgrund, de frestades också att ha kvar Jesus, självklart. De ville inte släppa Jesus, för han betydde så mycket för dem. Men det här som mina föräldrar och hela släkten har levt för, med lite fäderne ärvda människomeningar och kosmisk filosofi och lite av, det kan väl inte skada och krydda Jesus med lite sånt också, så vi får in, garderar oss lite. Och det är precis där vi är idag i Sverige. Man vill ha Jesus i kyrkor överallt, Svenska kyrkan, frikyrkor, men på sina håll så slirar man lite. Vi har Jesus, absolut Jesus, vi vill inte på ett ögonblick lämna honom. Men vi kan väl inte vara så ensidiga som vi bara har Jesus. Det finns väl andra herrar också i det andliga som vi måste ha en viss relation till och en viss förståelse för. Och så ser jag att problematiken i församlingen i Kolosse påminner mycket om den problematik som finns i Sverige och i världen idag. Och vad ger Paulus för åtgärdsprogram inför den brottning och den kamp som de förde i de här avseendena? Jo, vi har läst om det här. Han går faktiskt så långt tillbaka i historien som det överhuvudet är möjligt, till skapelsen. Du kan inte komma längre tillbaka i mänsklig historia. Och så möter vi den 16:e versen som jag läste, 3 prepositioner. Som aposteln använder för att beskriva Jesus ställning i skapelsen. Han börjar med orden, i Kristus skapades allt. Han fortsätter, genom Kristus skapades allt. Och avslutar, till Kristus skapades allt. Och då är det som att han vill använda undervisningen från skapelsen, där Kristus betydde så mycket i skapandet och uppehållandet av skapelsen. Så han vill säga, om nu Jesus var så central i själva skapelsen, skulle han då inte vara den enda också i församlingen? Jämför skapelsen och församlingen. Han har ju samma plats i församlingen som han har i skapelsen, självklart. Och det är ju en logisk tanke. Och något som man absolut inte kan ifrågasätta. När han tar upp det här perspektivet i skapelsen, så ser jag de här 3 prepositionerna som 3 otroligt viktiga punkter som vi kunde hålla en predikan omkring. När han säger i Kristus skapades allt, så är det inte retoriken av att säga i Kristus, utan det är mer positionen, att befinna sig i Jesus. Det är faktiskt en skillnad på det. Och för att förstå djupet i detta så vill jag ta en bild som är mycket i tid näraliggande, nämligen här ikväll i det här mötet. För jag kom med min bil och jag parkerade den här ute och så gick jag in i kyrkan. Och vet ni vad som hände då när jag gick in i rummet? att jag fick väggar och tak och golv som omslöt mig på alla sidor, nämligen den här vackra fina kyrkan. Där har du det. Att gå in i Kristus och därmed kunna säga när du avslutar din bön i Jesu namn, amen, så kan du inte säga det med trovärdighet om du står på planen utanför kyrkan eller bakom kyrkan eller till höger eller vänster om kyrkan eller en kilometer bort från kyrkan, så kan du aldrig säga i kyrkan. Det kan du bara säga om du befinner dig i kyrkan. Är det inte ganska lätt att förstå? Och därför måste de här medlemmarna i den kristna församlingen i Kolosse, eller Kolossai som vi säger i en lite nyare bibelöversättning, så för att komma till rätta med problemet som splittrade församlingen och gjorde både de med judisk bakgrund och de med hednisk bakgrund lite osäkra och undrande, räcker det med Jesus, måste vi inte ta in någonting annat? De måste lära sig att det finns ett rum som vi får gå in i. Precis som jag gick in i rummet. Och det rummet kan jag kalla för, och faktiskt vara trovärdig utifrån 16:e versen, skapelserummet. Visst låter det bra? Tänk att det finns ett skapelserum som Gud kallar oss in i. Där Gud säger genom Jesu namn, var det ljus, och det blir ljus. Och han befaller allt det som är enligt hans vilja som ska ske i samarbete med trons människor som befinner sig in i det rummet och som framförallt är på vandring in i rummet djupare och djupare, mer och mer för varje dag. Det skapelserummet förändrar våra liv, fördjupar vår tro och hjälper vår församling att hitta de eviga vägarna och meningen med livet. Jag skulle önska att varje lokal församling, och nu besöker jag denna, och då är det den jag talar till, och kommer ni från lite olika håll så får ni ta det in i er situation där ni kan finnas. Vad skulle ske med en lokal kyrka i Sverige? Och jag bryr mig inte om det är baptister eller pingstvänner eller lutherska eller något annat. Det får vara vad det vill för mig. För det är inte det som är det viktigaste. Utan det är människor med en kristen tro som börjar en vandring in mot rummet. Skapelsens rum. Och då börjar jag ana djupet i de paulinska orden när han säger någonting nytt har skett. Jag har blivit en ny skapelse genom Jesus Kristus. Han säger inte att jag har antagit en ny religion och jag har konverterat eller något sånt där. Det finns inte i hans värld. Utan han bara säger, jag som förut var någonting annat har nu blivit ny i Jesus Kristus. Därför att jag gick in i ett rum där någonting skapades och jag blev en ny människa. Och nu är det så att den aspekten gäller inte bara dig som ska bli frälst för första gången här ikväll. Utan det gäller oss som har varit frälsta i massor med år. För att i skapelserummet kan man aldrig stanna upp eller etablera sig. Det är alltid en vandring. Djupare och djupare och djupare. För det finns ingen botten och ingen ände på det rummet. Det bara fortsätter hur mycket vi än i tro vill vandra in. Så har jag förstått det. Det skapande rummet måste finnas i kyrkan. Så när pastorsteamet möts till sina planeringar och sitt möte, då måste de vara i ett skapelserum om det ska bli någon ordning på det hela. De kan inte bara sitta och nöta med en almanacka och hålla på och planera ungefär på samma sätt som att det gällde en business eller på sjukhusets avdelningar när de planerar vården för patienterna. Utan de måste förstå att rummet för pastorer, det är ett skapande rum där Gud säger sitt vardeljus. Och det sker någonting. Och när ungdomsskaran i församlingen möts så har jag inget emot att de har lite kul och att de kan sporta och de kan sjunga och de kan ha det trevligt. Men i djupet av deras gemenskap så är de unga på en vandring in mot detta skapande rum där Gud gör ett mirakel för dem. Och den där mellangenerationen som har så fullt upp med med livet som det heter och allt vad där tillhör. Hur ska de ha tid att komma in i något skapelserum? De ska ju skjutsa barnen på ishockeyträning och till skolan och sångövning och allt, alla andra tusen grejer. Så det finns väl ingen tid. Vet du vad jag tror? Att det skapelserummet lämnar vi inte när gudstjänsten eller bönemötet är slut. Där är vi hela tiden. Det är vi när vi sportar, om vi nu gör det. Eller när vi skjutsar barnen på hockeyträning, så är vi i rummet. Och det säger Paulus, och det är så intressant. Bedjen oavlåtligen. Det är omöjligt, säger du, om det handlar om retorik bara. Jag kan inte be hela tiden. Jag måste väl få en matrast någon gång i alla fall. Och sova lite på natten. Och så ska jag jobba lite, så jag kan inte be jämt. Jag ber på bönestunder. Men vet du en sak? I skapelsens bönerum, där beder du natt och dag. Ditt förstånd kommer, vet det inte eller begriper det inte, för förståndet fattar inte såna här väldiga saker, hur intellektuell begåvad du än är. Därför att det här ligger på ett helt annat plan. Det ligger på trons fantastiska område. Så när du vaknar på natten, så är du i bön, inte sant? Oj då, jag ber visst, tror jag. Ja, det är klart att du ber, för du är i skapelserummet. Du sysslar med det hela tiden. Du är inför Guds åsyn med din ande, och din själ blir berörd, och till och med kroppen, den tredje cirkeln längst ut, kan beröras av den på ett märkvärdigt sätt. Därför att du har kommit in i Kristus, i skapelserummet. Amen. Nu har jag predikat för mycket om skapelserummet, för jag tänkte bara säga det lite i förbigående, och så har vi nästan fastnat där. Men visst var det väl härligt att höra det, va? Jag tror nämligen att den kyrka i Sverige som börjar förstå djupet av det jag pratar om nu kommer till rätta med många problem. För det skapas någonting där. Och jag tror att det föder fram en skapande tro och en skapande atmosfär i kyrkan, så vi inte bara lägger locket på och vi bara vissnar bort i våra religiösa övningar, utan att vi lyfts av en skapande kraft, så att vi känner att det sker någonting genom den skapelsekraft som Kristus bjuder oss. När jag nu tittar på skapelsen, och nu ser vi det historiska perspektivet bakåt, så gjorde Gud mycket, och han gjorde det i skapelsen genom Jesus. Framgår också av Hebreerbrevet 1. Allt som har blivit till genom ordet som är Jesus Kristus. Och även i Johannesprologen har vi det, Johannes 1. Där ordet var Gud, ordet var hos Gud, och genom detta ordet har allt blivit till, och utan det har inget blivit till. Och så några versar längre fram, så blir det där ordet kött. Då är det julmorgon eller julafton, vilket du vill. Då läser vi julevangeliet. Då blev han kött, han kom till oss. Därför att kraften och energin från himlen som skapar något i kristna miljöer, där vi börjar att förstå skapelserummets energi, då händer det stora ting. Prisat vare Gud för det. Jag är ingen sån här helbrägdagörare, jag önskar att jag vore det, men Jesus är ju det, jag får lita på det. Jag är precis en vanlig predikant, ja. Men även jag har sett några under genom åren, och det tycker jag är storslaget, att till och med jag har fått se det. Jag tycker inte jag har så stor tro, men det är väl så att vi ska inte prata om sån här väldigt stor tro, utan det räcker för oss att vara i skapelserummet, och det är Gud som gör undret, eller hur? Och precis nu i ögonblicket kom jag att tänka på, kanske jag har berättat för er här någon gång. Jag är på så många möten på så många ställen, så jag kommer inte ihåg vad jag har sagt på alla ställen. Men det var en konferens, och kanske någon behöver höra det här. Det var en hel del år sedan. Och jag hade haft bibelstudien på eftermiddagen, och så skulle jag upp och tala igen i nästa möte. Och det var bara en paus med lite fika. Och serveringen var ju i anslutning till möteslokalen där, så att det var inget långt bort. Då kommer det fram en äldre dam till mig och vill ha förbön. Jag var ju på väg att dricka kaffe, men jag fick ju vänta med det lite, för nu skulle jag ju betjäna den här damen. Du förstår, min man har dött nyligen, sa hon, och jag sörjer så fruktansvärt. Men jag har ett fysiskt fel på mina ögon eller mina tårkanaler. Så jag har gråten, den stannar i mitt hjärta. Jag får inte ut gråta, jag kan inte gråta. Det är fysiskt, jag får inte fram tårar. Och det är det värsta för mig. Jag måste få ut tårarna, för det är min sorg som kommer ut genom tårarna. Kan du be till Gud för mig, så? Ja, det kan jag ju, sa jag. Jag kan be. Och jag hade ingen speciell tro att Gud kunde göra sådana mäktiga under när man är på väg till kaffet. Det var ju inte så optimalt att be för någon då kanske, va? Då var jag ju mer sugen på vinerbröd. Men i alla fall, jag bad en bön för tanten. Systern heter du i Guds hus, ja. Och jag minns att vi var här fram och så, Gud välsignade dig, och så sprang jag iväg och fikade. Och så skulle nästa möte börja, jag var i tid och jag satt på podiet. Då fick jag se den här kvinnan komma in i kyrkan. Vet ni vad hon gjorde? Hon storgrät. Tårarna bara rann för hennes kinder. Hon sa, jag kan gråta, jag kan gråta, jag kan gråta. Amen. Jag kunde ju inte göra ett sånt under, för jag vet inte hur man gör sådana mirakler. Jag har ingen aning. Men Gud gjorde det. Amen. Jag har absolut inte tänkt att prata på det här viset ikväll. Men jag känner att jag ska säga det på det här viset för någon som behöver höra det. Gud är dig nära. Den genomstungna handen rör vid dig nu. Fast vi har inte annonserat något sånt där helande möte eller helbrägdagörelse, mäktiga saker, utan det här är ett vanligt möte. Men Gud är på vanliga möten. Visst är det härligt? Och när vi känner att vi är på vandring in i skapelserummet där Gud förlöser skapande energi, så behöver inte vi bära oss åt. Vi behöver inte knuffa omkull varandra på golvet, behöver inte hoppa och skrika, herre, jag bär oss konstigt åt. Vi kan bara vara vanliga. Amen. Gud begär inte en massa karismatisk cirkus för att han ska göra under. Han bara begär att du är på vandring in i ett skapande rum där han får tillfälle att röra vid dig och göra ett mirakel för dig. Amen. Ska ni höra en till? Jag har varit med om två. Ja, kanske några till om jag tänker efter. Det var i Finland. Jag minns inte vad staden, det är efter kusten uppåt där, och jag predikade i tältmöten, det är också några år sedan. Och vi kom till lördagskvällen. Och då sa pastorn till mig, och jag kunde väl inte förstå vad han sa, så det var väl via tolken skulle jag tro. Vi har en kvinna här som vill vittna ikväll, har du något emot det? Nej, det är du som bestämmer, så att det är pastorn, låt henne vittna du. Ja, för det har något med dig att göra, sa hon. Men han sa inte mer än så. Ja, jag vet inte vad hon ska säga. Och så fick hon komma fram. Det var en äldre dam. Inte väldigt gammal, men ändå inte ung. Hon kanske, ja. Och så börjar hon så här. För ungefär ett år sedan så hade vi möten hemma i våran församling. Och då var det en ort som var en 6-7 mil därifrån. Och Ove Linderskär som är här, han var där och predikade i vår kampanj. Och så var det två möten på eftermiddagen. Det var ju möten varje dag, men... Men där hade de hyrt en avla i en skola, en ganska stor avla. Och så skulle det bli förbön på eftermiddagsmötet. Och jag var så sjuk så jag kunde inte ta mig dit själv. Vänner fick ta mig dit. Jag hade ett hjärtfel som var så besvärande och så allvarligt. Så doktorn hade sagt att du har ett sånt svårt hjärtfel och vi kan inte hjälpa dig. Så vi får hjälpa dig så länge ditt hjärta går så du kan ha ett bra liv ungefär. Och jag satt långt fram i lokalen och så var det många som skulle ha bön. Och precis på samma sätt var det då. Det var kaffeservering. Och det var inte vinerbröd, det var sådana finska munkar. Vet ni hur de ser ut? Det är goda grejer det. Och när jag hade bett färdigt för dem som ville ha förbön, så de här finska pastorerna, de var redan åt dem där. Men jag fick stå själv och be på slutet. Då skulle jag skynda mig ut och hinna fika också, så jag gick ganska fort. Och då satt den där kvinnan på första bänken och då ropade hon på finska. Jag kan inte förstå någon finska, men jag gick till henne och jag frågade på svenska vad hon önskade. Och det förstod hon inte, men hon pekade på sitt hjärta. Så jag tänkte, hon kanske har ont i hjärtat, så jag ber väl för hjärtat då. I Jesu namn, möt den här kvinnan och hennes hjärta, för jag tror att det är hjärtat. Men är det något annat så vet ju du, Gud, vad du ska sätta in för behandling här. I Jesu namn, amen. Och så gick jag och fick mina munkar. Ett år efteråt så står hon i predikstolen i tältet 6-7 mil därifrån, och så säger hon att, berättar hon precis det här jag har berättat nu. Och så säger hon, Jag var så sjuk så att jag kunde inte stå i den där bönekön och vänta på min. Jag satt på första bänken och annat orkade jag inte. Och när Ove Linderskär bad för mig där så skedde det något med mig. Jag har inte ord för det, sa hon. Sen har jag gått hos doktorn hela det här året med jämna mellanrum och de har undersökt mitt hjärta och de säger det är så märkvärdigt att du är helt frisk. Och nu sista gången jag var hos doktorn så sa doktorn så här: det är väldigt egendomligt för ditt hjärta som du hade förut, det som var så sjukt och eländigt, det finns inte kvar, sa han. Du har fått ett nytt hjärta. Ditt hjärta är som en ung flickas hjärta, hade han sagt. Är det inte härligt? Det är så härligt, förstår ni, att i Kristusrummet och i skapelserummet behöver inga predikanter bli förhärligade för att det sker någonting. För har man mer vinerbröd och finska munkar i tanken när man ber, då har man ingen anledning att tro att man är någon helbrägdagörare. Men Gud gör miraklerna. Och jag menar att här ikväll när du sitter här, om du har behov av ett vidrörande, så behöver du inte vänta till efteråt när vi ska be. Nu är Jesus här, för nu är vi inne i det här skapelserummet där vi kan få upprättelse både till ande, själ och kropp. Och där börjar han sin undervisning när han ska gå till rätta med den här församlingen. För de hade några slags gnostiska förkunnelser och gnostisk tro. Kommer av det grekiska ordet gnosis som betyder kunskap. Och det var ingen bra kunskap, det var en osund kunskap. Och mycket kunde sägas om det, men man kan med lite korta ord koncentrerat säga att då handlar det om en överandlig syn som innebär att du förhärligar allt osynligt. Och så trampar du på allt synligt och tror att det är inget från Gud. Allt som syns, det är inte från Gud. Det är bara det osynliga som är från Gud. Och då blir det ju en väldigt konstig kristendomstyp som snart far iväg i så osunda banor. Så att frågan är om du kan kallas för en normal, sund kristen till slut. Och det är hemligheten till ordformuleringen i det 16:e versen. Där han går till rätta med de här på ett väldigt dramatiskt sätt. Han säger, ty i Jesus skapades allt, i himmelen och på jorden. Himmelen, det osynliga. Jorden, det synliga. Det är ett angrepp mot den gnostiska rörelsen. Och likadant sen säger han det rent ut. Det synliga och det osynliga, samma sak. Så vi i skapelserummet som är Kristus, när vi får känna att där bara blir vi omslutna av väggar, golv och tak. Vi blir omslutna av själva rummet. Så är det en sån gudomlig rörelse och kraft. Så vi behöver inte separera det synliga och det osynliga. För allting kommer från Gud och Gud vet allt och vi kan bara ta emot Guds gåvor. Han går så långt längre fram här i brevet så att allt som vi kan få stoppa i mun och som mättar våra magar, det kan vi ta emot när det blir helgat av Guds ord och anden, tror jag det står. Så du behöver inte ta bort det där synliga och tro att det är så stora fel på det, utan ät dig mätt i Jesu namn av den mat som serveras nu. Och så kan du känna att Guds ord hjälper dig och bönen hjälper till och framförallt överlåtelsen till Jesus. Vi behöver inte göra religion av allting. För i skapelserummet är det sån kraft så att vi bara känner att där tar Gud över helt och fullt. Och människan består ju av ande, själ och kropp. Och jag brukar ibland när jag undervisar om det ta en bild, jag tänker med tre cirklar. Först en cirkel och då säger jag, det är din ande. Det är det djupaste du har i din personlighet. Då talar vi inte om Guds heliga ande. Det är din ande vi talar om, människans ande. Det är det som Gud blåste in i människan då han skapade henne. Kommer du ihåg att han gav en riktig pust sådär? Han blåste in sin ande direkt i kroppens näsa. Det var den första cirkeln. Och där i ligger Guds längtan och Guds behovet. Och därför alla här i Borensberg har det och alla i hela världen. De behöver inte vara frälsta eller fyllda med Guds ande eller bli världens största evangelister för att få en sån där ande. Det har alla, även de ofrälsta. Ateisterna har det förstås, alla har det. Men den anden är inte alltid levande i relation till Gud, för de är inte födda på nytt. Men anden finns där som en Guds längtan och som det som Gud har lagt in i människans innersta för att hon ska kunna förstå Gud och höra Guds röst. Och i det finns också samvetets funktion, tror jag. Men du, när du kommer in i skapelserummet med hela dig, och nu talar vi om din ande, då blir det en sån kraft, förstår du, av Guds skapelse, av Guds dynamis, av Guds närvaro. Så att det Gud gör för din ande när du blir född på nytt, och sedan när du blir döpt i den heliga ande, och när Gud ger dig gåvor och förnyelser av alla slag som Gud vill uppmuntra dig med, så är det som en centrifugal kraft där längst in, om jag får använda den bilden. Så snart kommer nästa cirkel att bli påverkad, och det är själen. Själen är inte anden. Själen är själen. Det kommer sen. Och där har du ditt förstånd och din vilja och allt det som gör att du kan kommunicera med omgivningen och så vidare. Och då är det så att i skapelserummet, där Gud gör ett mirakel för dig inuti, det börjar aldrig i själen. För då blir du själisk, säger Paulus. Det börjar inte i förståndet. Det börjar inte i viljan. Det börjar inte i något annat som hör själslivet till. Det börjar i din ande, för det var det Gud blåste in i dig från första början. Men sen växer det. Det utvecklas genom, om jag får ha den bilden, centrifugal kraft. Och så slungas det ut till själslivet. Och nu börjar du förstå det du inte har förstått förut. Du börjar vilja det du inte ville förut. Du börjar ana det du inte har anat förut. Du börjar förstå att i skapelserummet finns det oerhörda djup. Amen. Ja. Predikan inte slut. Jag sa amen för jag tyckte det var så bra. Jag frågar dig som kristen. Hur har du det med Jesus? Ja, att ni har Jesus, det vet jag väl. Det fattar jag väl. Men hur har du det med honom? Amen. Den frågan är viktig idag. Jesus blir i ändetiden marginaliserad. Och jag tycker att jag märker det på olika sätt. Istället för att säga Jesus i högmässan eller i gudstjänsten, så kan vi väl ta synonymer som inte är så utmanande. Säg Herren istället. Eller livgivaren eller någonting sånt där. Och det är bra. Men vårt uppdrag är att predika Kristus. Och ju mer Gud för oss in i skapelserummet, så blir Jesus stor för dig. Och mäktig. Och närvarande. Du vet, när du lärde dig i skolan perspektivritning, när du hade sådana lektioner att du skulle rita och teckna. Kommer du ihåg vad läraren sa? En horisontlinje så, och så två linjer från horisontlinjen så, beroende på hur långt bort horisonten ligger. Och när du ska rita ett hus, fick jag lära mig, då fick man rita det inom ramen för de linjerna. Och skulle huset vara långt borta, så blev det ett litet hus längst mot horisonten. Skulle du rita ett nära hus som var bara 10 meter framför, då var det långt upp på det här, då blev det ett stort hus. Och en del tror att Gud är så där liten. Men han är inte liten. Han är alltid stor. Men din upplevelse av Gud beror på hur nära Gud du befinner dig. Och där säger jag då, den som vandrar in i skapelserummet ser en stor Gud, för han är nära. Den som vandrar ut ur skapelserummet får en liten Gud, för att han blir långt bort. Och till slut blir Gud så liten så han försvinner borta i horisonten. Och det är tragiskt. Jag när en tanke. Jag brottas med en fråga. Hur ska vi som kristna i Sverige få modet att vandra in i detta rum och ge Jesus det utrymme han behöver i våra liv. Jag sa att det var närvaro. Vet du, här ikväll i denna gudstjänst är Jesus närvarande. Nu talar jag inte om att han är närvarande genom en lära, genom en tradition. Han är livslevande här med hela sin härlighet. Men vilka kan se honom, uppleva honom, erföra honom? Jo, jag har svar på det, nämligen bara de som är närvarande. Är du frånvarande här ikväll så kommer du aldrig att beröras av honom. Då spelar du i en annan division, om du förstår vad jag menar. Du är vid sidan om. Du är här inte med din längtan, inte med din hunger, inte med din törst, inte med dina starka bönämnen och din längtan. Du sitter här och tänker på något annat bara. Jesus är inte här och tänker på något annat. Jesus är här för att söka din närvaro. Skapelserummet, som jag använder som metafor här ikväll, måste utvecklas för att församlingen här ska komma till rätta med sina problem. De kommer inte rätta med den gnostiska närvaron och den här polariseringen i kyrkan som vi förstår när vi läser brevet, genom samtalsterapi eller genom utbildning eller vad något annat. Bara genom Kristusrummet. För att vara ärlig ska jag berätta för dig. Jag har ju varit på många möten, för jag är på massor med möten varje vecka som regel. Vi har varit i Brasilien och predikat nu ett par veckor, och där är det många möten. Ni ska veta att då är det många möten. Och långa möten och stora möten. Det är ett väckelseland. Men det har hänt mig, kanske mer än en gång förstås, att jag som pastor har gått till kyrkan till en gudstjänst utan att vara där. Jag kan minnas till exempel i Philadelphia, Stockholm, där jag var rätt många år. Jag hade ett ganska tufft program. Måndagarna undervisade jag på vår bibelskola 5 lektioner. Ibland hade jag 7 vissa perioder lektioner. Det är fulltid och mer än det. Och sen på eftermiddagen var det lite förrättningar eller lite kontor eller lite samtal och annat. Och så var det bönemöte på kvällen 7. Oj, 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 nu måste jag skynda mig. Det är ju bönemöte också, ja. Jag var inte förberedd. Men jag skyndade mig dit för att komma i tid. Och då är det bra med psalm 23. För den kan man ta till i alla lägen. Nu läser vi psalm 23. Amen. Och så sjöng vi ett par sånger, och så på den tiden böjde vi knä när vi bad. Och det var inte så tokigt. Så bad vi. Och någon som låg på knä bredvid mig, jag frågade, tycker du vi ska sjunga en kör nu och sluta? Nej, vi har ju nyss börjat. Ja visst, ja, vi får hålla på lite till. Ja. Och du vet att när pastorn inte är närvarande, då blir det såna där nasala böneljud. Halleluja. Prinsat vara Herrens underbara namn. Så bläddrar han lite i Bibeln, lite förstrött. Kärre Guden. Så kommer den sån där slutkläm. Käre Gud. Och när han har bläddrat i Bibeln lite, då tar han fram almanackan och kollar vad han ska göra imorgon. Och nästa vecka, käre Gud. Vet, när predikanterna låter så där, då är de inte där. Det kan jag nog nästan säkert säga. Då är de någon annanstans. Och jag har varit i det. Jag erkänner. Men inte varje gång. Jag har varit på massor med möten där jag har varit så närvarande så jag har gråtit inför Guds ansikte och jag har känt Guds närvaro. Men också någon gång när jag var frånvarande, som jag nu har beskrivit, så var Gud där. För dagen därpå kom det en medlem, en kvinna i församlingen, och kom där vid kontorsgången där uppe vid kontoret. Men Ove, vilket härligt bönemöte vi hade igår, och så föll hon mig om halsen. Jag blev så berörd av Gud. Hur kunde du bli berörd av Gud i det mötet? Tänkte jag, men jag sa det ju naturligtvis inte. Vad var skillnaden? Hon var närvarande. Det var inte jag. Det är bara de som är närvarande som möter Gud. Och det betyder att när vi går djupare och djupare in i rummet, skapelserummet, så blir vi mer och mer närvarande. För varje steg vi tar, Jesus är fullt närvarande hela tiden. Men han kan bara röra vid dem som vågar egen närvaro. Amen. Vad fint. Närvaro. Sug på det ordet lite. Jag stod och predikade i en pingstkyrka. Jag kommer inte ihåg vad jag skulle predika om. Det har jag glömt. Men jag fick för mig. Det bara kom över. Men när jag skulle börja så sa jag: ni som har kommit nu till detta möte, om ni vill möta Gud, då måste ni bli närvarande. Det går inte att sitta på och tänka på något annat och tro att Gud ska röra vid dig. Och då bara fick jag klart för mig, jag bara sa, jag hade inte tänkt på det. Jag bara varit förvånad själv vad jag sa. Det går inte att sitta och tänka på en Opel Kadett. Sitter du och tänker på en Opel Kadett, då är du garanterat utanför alla välsignelser ungefär. Då satt pastorn och hans medarbetare på första bänken och då tittade de på varann och nästan bar sig åt som några tonårspojkar som tyckte att det var roligt. Så jag tänkte, jag byter väl ämne och sa, ja, sitter du och tänker på kaffe här, då är du... Då börjar de igen, de där båda. Och efter mötet så kommer först ungdomspastorn, han var lite snabbare än den där föreståndaren. Hur kan du veta att jag ska köpa en Opel Kadett imorgon? Hur kan du veta att jag satt och tänkte på vilket pris jag skulle betala? Jag ska pruta, jag tyckte det var för högt pris. Jag satt och tänkte på, den här summan kan jag försöka med. Kanske jag får ett bra pris. Broder, vi har profetiska möten här, fattar du. Så här gäller det att du sitter och tänker på Jesus. Sen kom föreståndaren, han var inte så snabb, nu vet du, föreståndare, de går lite mer värdigt och stillsamt så där, så han kom fram. Ja, så han, ska sanningen fram så tänkte jag på kaffe. Men sitter du i kaffesugen mitt i mötet? Nej, inte sant, inte alls så. Men när jag körde bilen ner till mötet så ringde min fru. Jag ser i annonsen här i tidningen att de säljer så rysligt billigt kaffe på varuhuset. Så du måste hinna gå in och köpa, för man fick köpa många paket till ett bra pris. Ja, visst, sa han. Men jag missade det. Så nu satt jag och tänkte på vad jag ska säga till min fru när jag kommer hem utan kaffe. Ja, jag tar det bara som en liten munter berättelse som kanske kan beskriva någonting av skapelserummet. Du vet, när vi blir fyllda av kaffe eller av Opel Kadett eller tusen andra saker, då är det en mental vandring ut ur skapelserummet. Men när vi kommer med en längtan och en andlig törst, när vi kommer med våra djupa existentiella behov och bara låter Jesus Kristus, frälsaren, förlösa skapelsekraften där inne i rummet, då börjar vi gråta, då börjar vi ta emot, då blir det syndabekännelse, då blir det ödmjukhet, då blir det förnyelse, då blir det allt det som Gud bara har i beredskap för dig. Och jag tycker att det är viktigt att få säga det idag. Kyrkan måste få vara en gemenskap där vi vandrar tillsammans in i Kristusrummet. När jag möter, för det gör jag ibland, kanske mer förr, en attityd av att här har vi en biblisk församling. Här behöver vi inget nytt, här har vi allt. Vi har ett bibliskt dop och en biblisk församlingssyn och bibliskt. Allt är så bibliskt att det blir nästan överbibliskt till slut. De behöver inte gå in i något skapelserum, för de har allt redan. Fattar du? Det kan bli religion i det bibliska. Men här kallar Gud oss in på en upptäcktsfärd. In i rummet. Halleluja. Aposteln Paulus beskriver detta i Korinthierbrevet i det andra kapitlet och den nionde versen. Det vi predikar är sant. Du kan få se något nytt och höra något nytt och ana något nytt. Och allt detta nya har du genom anden. Ty anden pejlar djupen i Gud. Det är som att jag går in i skapelserummet som är synonymt med Gud själv, på innersidan av Gud. Och guiden som leder mig är den helige ande. Och den helige ande som själv är Gud är proffs på insidan av Gud, vet allt. Halleluja. Hur långt har du kommit i din vandring med den helige ande som guide på innersidan av Gud? Att du är frälst, kristen, döpt är du. Allt det där förstår jag och det är bra. Men det är inte det jag frågar om. Jag frågar dig, och du ska inte svara mig, jag bara väcker frågan för din egen reflektion och bearbetning. Hur långt har du kommit på insidan av Gud? När du vandrar in i skapelserummet och blir omsluten genom väggar, tak och golv. Rummet omsluter dig. Men hur långt har du kommit? Kanske det är omöjligt att svara på det, för du vet inte riktigt. Kanske någon annan ska svara som ser dig, din fru eller din man eller dina barn eller någon som märker förändringen, för du kanske inte märker den riktigt själv. Eller kanske du kan reflektera över, är du på väg in eller på väg ut? Man kan vara det ena eller det andra. Att vara på väg in i skapelserummet, det innebär att Gud bara blir större och större för varje dag. Och dessa eviga djup som finns i Gud, de kommer du att pejla. Men du kommer aldrig att nå botten fullkomligt, för du blir en sökare hela livet. Men anden tar dig i handen och säger, om du litar på mig nu, Ove, så vill jag visa dig på någonting underbart. Följ mig så går vi. Vart ska vi gå? In i Gud. Och när jag döptes i vatten som en ung pojke, men tillräckligt gammal för att själv medvetet och med bestämdhet anmäla mig till dop, så heter det i Bibeln att jag döptes in i någonting nytt. In i något, in i Kristus, in i Gud. Och när jag lever i mitt dop för varje dag, vetande att den föreningen med Jesus Kristus som då skedde behöver jag inte göra om varje gång jag tänker en oren tanke eller gör en felaktig handling. För då skulle jag vara i dopgraven varenda dag kanske och plaska, och det går inte an. Utan jag är döpt en gång för alla och jag lever i det dopet som var ett dop till Jesus Kristus. Så vandrar jag djupare och djupare och djupare in i dimensionen för varje dag. Amen. Och så var det så gripande att höra om din hustru Edith här, och vi ska be för henne. Och när man kommer till det som jag har förstått att hon befinner sig i, livets slutskede, om inte Gud gör ett mirakel för henne. Men hon vill ju inte det, hon vill ju hem, hörde vi här. Då står hon på gränsen för att gå in i någonting. Precis som när du gick in i dopet, du döptes till Kristus och begravde det gamla livet i vattnet, och så uppstod du. För dopförrättaren lämnade inte på botten av dopgraven, utan han tog upp dig. Och därför har dopet två dimensioner. Du döps ner där och så döps du upp till ett nytt väsende i liv för att vandra med Kristus. Och när vi kommer till den punkt att livet ska ta slut, så står vi på nytt inför en port som vi ska få gå in i, till det som Gud har berett för oss för evigheten. Så vandringen med Kristus in i rummet innebär att den trånga porten kommer i olika tappningar på olika sätt genom livet och även i dödens stund. Men nu pekar vi på en trång port in i det gudomliga, och vägen är smal. Att komma in i Gud och leva i detta hela tiden innebär en uppgörelse med de breda autostradorna. Och där åker bilarna fort. Där är det gasen i botten. Där skyndar man, där ilar man, där kör man så fort så man inte hinner med livet. Så fort går det på autostrador. Men i den smala, på den smala vägen, där du drabbas av en trång port, där går det inte fort. Där går det sakta. Och i skapelserummet vill Gud att vi precis som trädet i skogen sakta ska växa för kvalitet och framtid. Halleluja. Jag skrev nyligen en bok som jag vet att en del av er har, om god jord för andlig tillväxt och mognad. Den är ju ganska ny. Och det var en oerhörd upplevelse att skriva boken. För att brottas med frågan, hur ska kyrkan växa och utvecklas? I en tid då många pastorer och tänkare inom kyrkliga gemenskaper menar att vi måste få en ny kultur i kyrkan, en ny musikstil i kyrkan, nya djärva grepp och våga bryta upp från allt det gamla och göra allting nytt. Och det har vi hållit på med i ganska många år och förändrat. Och ändå har vi samma fråga. Om en kyrka har 100 medlemmar så spelar det kanske inte så väldigt stor roll vilken musikstil de har. Det är inte det avgörande. Om de gillar strängmusik eller orgel eller lovsång eller något annat. Det är inte det som är det avgörande. Om de sitter och ber eller står eller böjer knä, sånt där, det, personligt gör det du vill. Det är inte det som avgör saken. Men vet du en sak? Om det är 100 medlemmar i en kyrka, då är kyrkan medlemmarna. Kyrkan är inte kulturen. Kyrkan är inte verksamheten. Kyrkan är människorna. Och när 100 människor i den kyrkan, vart den nu kan finnas någonstans i Sverige, den jag beskriver, börjar växa i Gud, var och en personligt, börjar vandra in i Gud personligt, börjar upptäcka Gud på innersidan och bli fördjupad, förvandlad, då börjar kyrkan att växa genom att medlemmarna växer. Här har jag börjat förstå skapelserummet i ett nytt perspektiv. Det är platsen, orten, livet, djupet. Det jag formas av Gud. Inte av trenderna. Inte av opinionerna. Inte av människornas tyckande. Men jag formas av Gud. Och jag har en bön, och så ska jag avsluta. När jag gick ut på fältet och var ung, så sa alla, den unge brodern kallar de mig för. Jag var 17 år när jag kom ut på fältet och jag var 16-15 när jag började vittna och predika. Det är den unge brodern, sa de. Och jag var 19 år när jag var med i en äldstekår första gången. Det är den unge brodern. Och när jag träffade Levi Petrus första gången, jag hade kanske mött honom som barn, för pappa var pastor och i olika sammanhang, men när han kom till Ryddaholm där jag var ny ung evangelist, så sa min pastor, och här har vi vår nya evangelist, en del tycker han är lite ung för han är bara 17 år. Det är ett fel som går över med åren, sa Levi Petrus, och så klappade han mig här uppe. Så. Det var ju fint. Han fick ju rätt i det fallet också. Jag var 28 år när jag kom till Huskvarna som föreståndare i en församling på 800 medlemmar. Den unge brodern, sa de fortfarande. Men jag kan säga till dig, det är väldigt många år sedan någon sa så nu. Den unge brodern. Livet har gått. Jag har en längtan och en bön som jag är. Om jag får några år till, vilket jag hoppas, så skulle jag vilja med Guds hjälp gå lite djupare in i skapelserummet. Om jag fick leva om mitt liv och vara pastor en gång till, så skulle jag arbeta på ett annat sätt än vad jag har gjort. Jag skulle inte ge lika mycket tid åt organisationsfrågor och kulturfrågor i kyrkor där jag var verksam. Jag skulle bry mig mer om de enskilda medlemmarna och deras andliga tillväxt personligt. Och för att klara det måste jag själv vara på vandring in i skapelserummet. Den här predikan blev någonting helt annat än den jag hade tänkt. Jag hade tänkt säga lite om skapelserummet, men bara lite inledningsvis. Men du, jag ska ju komma hit i april igen, eller hur, Sven-Olof? Så fortsättning följer. Tack för att ni har lyssnat. Så vill jag tacka dig, Jesus, från djupet av mitt hjärta, för att det finns ett skapelserum. Det räcker med ett enda ord så sker ett skapelseunder. Förlåt oss att vi kanske inte har begripit att vi ska djupare in där, utan vi har opererat så mycket i de yttre cirklarna av Kristi kyrka, verksamheten och organisationen och allt det andra. Herre, lär oss att vandra in mot de heliga djup som förändrar våra liv. I Jesu namn.